Så, då är vi igång.
Så då börjar jag bara kort presentera. Jag heter Jonny Jakobsson och det här är Marels podcast. Och tanken är att vi ska försöka ha ett samtal och utforska någon idé eller idéer om vad det är som fungerar i det här jobbet som vi håller på med på olika sätt. Så jag tänker att vi raskt går över till huvudpersonerna. Och det har blivit lite som en vana att man får presentera varann. Så jag tänkte om någon av er presenterar den andra, säger något kort om vem den är och kanske lite så här vad man tycker den har för kännetecken. Vad är det som sticker ut med den här personen som sitter framför mig? Vem kan tänka sig börja?
Jag kan börja presentera Ulf Hagström då. Ja. Som jag känner sen många år. Först var han kanske mest som kompis men också som kollega på olika sätt. Men det går många år tillbaka. Och jag vet ju din bakgrund att du är psykolog och du har jobbat mycket med ungdomar och du har varit inne i skolan så här och föreläst mycket för pedagoger och så vidare kring tonår och sånt. Och sen har du då fortsatt med systemiskt tänkande i handledning och familjearbete och så vidare. Och utbildat mycket, handledarutbildningar har du hållit på med mycket, tillsammans med Eva Redemo bland annat. Mm. Och, så du har ju en lång och bred erfarenhet, inte minst av handledning om vi ska ha huvudfokus på det. Mm. Lite grann, som grupphandledning. Och fortfarande jobbar ju som handledare. Mm. Det
får räcka så. Skulle om jag får bara hoppa in och flika in där då, liksom det här med kännetecken, om man säger personen Ulf.
Ja.
Vem är det?
Han är ju seriös, om vi pratar om yrkespersoner.
Mm, yrkesperson.
Så är han seriös och ambitiös och tydlig. Tydlig på så sätt att du jobbar ju med det som du vill göra och du står ju för dina åsikter och du vill jobba i sammanhang som du tycker är schyssta på olika sätt, inte med vad som helst. Så tydligheten, ambitionen, pedagogiskt är du är duktig att föreläsa, du är duktig att förklara saker och ting på ett tydligt sätt med den. Hög och klar stämma.
Ja. Hur känns det här och där?
Ja, det känns fint. Det man har medskrivet.
Ulf ler med hela ansiktet här för er som inte ser det. Så vi vänder på steken då. Vem har vi där?
Ja, Bengt. Han är ju, har ju så många strängar på sin lyra så att han är lite svårbeskriven så här kort. Men alltså, det går ju inte att hoppa över och säga att Bengt är på något sätt fadern till, föräldern till Marels nätverk och med bokutgivning, bokhandel, översättningsarbete, egna skriverier och så vidare. Just. Så att han är ju en nestor i sammanhanget på något sätt tycker jag. Och jag menar med en stark systemiskt orienterat intresse och praktik. Inte bara handledning utan också utbildning, terapier och så. Ett starkt intresse för familjearbete, gammal hemmahosare.
Just det.
Där klappar fortfarande hjärtat tror jag för den typen av insatser. Mm. Det jag också tänker som är kul med, förutom att jag uppfattar Bengt är en logisk person, så är han en kritisk person och utmanar i hög grad alla normativa idéer om hur saker och ting ska vara. Det tycker jag är väldigt utmärkande. Ibland får man för sig att han utmanar bara för att jävlas, men pressar man honom vidare så ser man ju ändå att han har fog för det. Jag har aldrig varit med om att jag liksom tar honom på bar gärning, utan det finns ändå fog för att han gör så.
Ja, okej.
Jag tänkte på en grej som du har gjort också som man glömde, men du har ju skrivit en del också, ibland skrev du tidigt om det salutogena perspektivet. Det har ju klappat varmt hos dig också och det gör det hos mig också, men du har ju liksom tidigt börjat fokusera på det och skrev en bok till och med om det.
Ja, två till och med.
Mm. Så det är som en fin ingång till det här samtalet också, utifrån att vi är nyfiken på vad som fungerar i vid bemärkelse, som någon form av detektivarbete eller erfarenhetskunskapstörst som vi försöker sätta lite i fokus. Och då tänker jag, om man börjar i det breda, så kan vi hjälpa varandra att få syn på vad det är för konturer som dyker upp. Men vad fungerar utifrån vad ni tänker ni håller på med just nu idag? Vad fungerar för er just nu? Vad är det som är hjälpsamt för er i ert arbete som handledare just nu, tycker ni?
Ja, så det som... Det är svårt att klä i någon slags teknik och metodtermer. Åtminstone vill jag inte börja där.
Utan
jag tänker att det som gör det är väl den stämning man bidrar till och den trygghet som jag efter ett antal år på något sätt tror mig kunna skapa med min person. Alltså det,
hur gör du det då, nu för tiden?
Hur jag gör det? Alltså det är väl små manövrar. Det som blir väldigt viktigt för mig i starten är ju att bli väldigt tydlig med att här ska det vara högt i tak. Och det kan jag ju visa genom mina reaktioner på de handledas kommentarer och dragningar och så vidare.
Ja, för det är ingen order du kan ge som handledare att här ska det vara högt i tak. Utan alltså, det är någonting
jag,
du...
Order, man kan väl säga att jag gör en sammanhangsmarkering att det är någonting som jag trivs med. Och att jag tar ofta in mig själv i sammanhanget, att jag själv blir stympad om jag känner att jag befinner mitt sammanhang där det inte är högt i tak eller där det är normativt. Så på det sättet så tror jag att det är, och det här tycker jag det är A och O, om det ska finnas någon lust och jag ska kunna med någon så här glädje och kreativitet använda de tekniker och metoder som står till buds då.
Så tekniken och metoder är det som kommer sen, men det där är något grundläggande som handlar om klimatet, takhöjden, eller vad man kallar det.
Och det är väl i min syn som jag har skrivit en bok innan om det, två böckerna om salutogen tänkande, där jag redan, fast jag inte alls hade nutida terminologi för det, men där jag betonade någonstans att det finns något som föregår metod och teknik, och det är den egna personen, och att en slags medvetenhet om den egna personen är på något sätt, ja, men det kanske är det mest, eller vad ska jag säga, det är det bärande momentet i det professionella. Sen är det bra att ha det andra också, men det bärande momentet är Ulf föregår liksom psykologen Ulf eller handledaren Ulf. Så
det börjar med personen Ulf, eller
det börjar med personen
Ulf. Och sen
du kan naturligtvis läsa hur mycket som helst och ta till dig hur mycket teorier och metoder som helst, och det kan ändå bli en katastrof om du inte också har ett, man kan kalla det för någon slags förhållningssätt eller någon slags person som gör sig relevant för ett visst sammanhang då.
Så jag ska fråga Bengt samma sak, men jag var så nyfiken på när du nämnde boken som du skrev förut och vad du vet idag. Tänker jag, om du skulle skriva om den idag, vad skulle du putsa till, tror du?
Jag skulle putsa till det, alltså skriva den i mer interaktionistiska termer. Jag var väldigt hade väl precis börjat bekanta med det syns i några kapitel, men framförallt så hade jag väl mer ett psykodynamiskt utvecklingspsykologiskt perspektiv på något sätt i det då. Men hade samma tankar, som man kan säga att när jag hittade det här systemiska sättet att förstå verkligheten och konstruktivism, socialkonstruktionism, så var det som att jag hittade hem lite grann.
Då fick du liksom ett språk eller
något. Ett språk för det, försökte säga med lite enklare ord. Ja.
Kan du säga något vad du menar med interaktionistisk? Det du...
Ja, alltså relationsbaserat tänkande istället för ett individuellt tänkande.
Just det, okej. Vi kommer säkert tillbaka till de där tankarna. Så som bara sådär på volley, Bengt, om jag flyttar bollen till dig lite kring det här med just nu. Vad är det som får det att funka för dig och i dina grupper? Vad tänker du kring det där själv?
Jag gjorde något här för ett par månader sedan så satte jag ner ett antal punkter vad jag tror på som handledare. Mm. Liksom. Och det var ganska intressant när jag började skriva dem. Och nu har jag justerat dem, men där ligger en del av sådana saker som du har pratat om förstås. Men alltså det där mera personliga så tänker jag mera på, det var ju du inne på, det här prestigelösa och att jag liksom vill skapa en anda, det hänger ihop med trygghet. Men alltså att det ska vara att jag föregår genom att vara väldigt prestigelös innebär att jag liksom, jag försöker visa att varje deltagares så att säga synpunkt är minst lika viktig som min synpunkt, så vad vi än pratar om. Och liksom, det kan man både skapa i stämning men också i form på olika sätt, såklart kan man jobba med det. Så det är något, men sen samtidigt, och sen en annan grej som jag tycker då är, det är klart att jag hela tiden vill ha det systemiska tänket med liksom. Alltså vi pratar på flera olika nivåer samtidigt, från individ till par, familj och organisationer. Att vi vandrar runt i det, och det innebär att jag gör ganska, målet är ibland inte att hitta enkla förklaringar, utan målet kan ibland vara att öka komplexiteten i diskussionerna. Mm. Till exempel om man börjar prata om någon som har en diagnos, så är det liksom att vidga det perspektivet så mycket jag kan på något sätt i samtalen där.
Så vidga och göra det mer komplext?
Ofta, inte alltid, men ibland måste man ju göra den här så kallade tunna berättelsen mycket bredare. Ibland så kanske man måste fokusera in.
Just det.
Så att jag är intresserad av form också, väldigt mycket av form i handledning. Och försöker anpassa formen till den enskilda individen. För att vi träffar i grupphandledning som vi jobbar med, det träffar vi ju individer som har väldigt olika bakgrund, erfarenhet, teoretiska utgångspunkter, metoder. Så vi måste anpassa mig till varje individs, vad som passar varje individ i handledningssammanhanget. Så liksom det komplexa systemet där i handledningen mellan mig själv, den handledde, mig själv, gruppen, den handledde, kollegorna. Allt det måste jag liksom på något sätt hantera i både tanke och praktik. Men i grunden är jag, eftersom jag började där som hemmahosare, jag är en praktiker. Jag lär mig mer av praktiken hela tiden. Och sen så är jag intresserad av teori också, vill gärna liksom få till mig mer där. Men jag försöker hela tiden hävda praktikens betydelse och hela tiden utveckla i fråga att sätta praktiken, kan man säga.
Jag vill ge en kommentar på du sa det här med, som jag tycker, jag fick en tanke just när du säger det här med komplexiteten, alltså att man ska öka komplexiteten. Där tycker jag att jag kan se, jag vet inte om det är samma för dig, att när jag var ny som handledare så var jag nästan lika fast som gruppen i att vi skulle komma fram till ett svar på något sätt, eller ge en idé. Och att det där blir på något sätt en slags pedagogisk process, men också en formfråga hur man gör handledningen så att säga, för att få också en grupp att vara nöjd när man har fått en ökad komplexitet. Ja. Alltså, man går därifrån och har ännu mer att fråga kanske ibland än vad man hade. Och det är en slags mognad, tycker jag, och sen, om man nu kan prata om en grupp eller hos enskilda individer i en grupp, att komma dit hen.
Och det tänker jag, det handlar om mig som person också, att jag, det är parallellt med terapeutiska arbetet, att jag behöver inte bevisa mitt värde, vara så duktig. Nu fick vi behövs jättemycket här idag. Det är inte liksom huvudmålet hela tiden, att jag måste känna mig nöjd med mig själv, bara för att känna att folk är liksom på något sätt nöjda, tacksamma med att de fick någonting så här specifikt.
För prova ni det nu när du säger det, som jag läste, det var en av de amerikanska terapeuter som var 70-plussare, så frågar man vad är det du har för kunskap med dig nu erfarenhetsmässigt som du hjälpt av efter att ha jobbat så här mycket. Och så tänkte jag om ni kunde kugga i, för det, om det samma mönster finns att se, för de som jag fattar hävdar är att de släpper fram mer av sig själv. Att de inte är så försiktiga, utan de kan ta plats med sig själv på ett annat sätt, för att de har någon form av trygghet att jag gör det inte för min skull. Jag fick en sån bild av det. Jag tänker, hur gör ni med er själv? Vad är det för skillnad på er idag jämfört med tidigare när du gör den där resan, med hur jag gjorde och hur jag gör nu?
kring det här med personen Ulf?
Alltså man kan säga att min till, jag har ju typ från början att det var mycket lättare att föreläsa och tala om för folk saker än att handleda. Men nu tappar jag tråden.
Nej, men det är inte det här.
Dumt med den första satsen. Ja.
Nej, men vi ser vad det tar vägen. Bengt kan fylla i säkert.
Ja, nej, jag tänker så här att jag personlig. Jag har lärt mig att vara personlig från mitt jobb som hemma hos sig. Där kunde man inte sitta som en märkvärdig människa. Och det har följt med lite grann. Men skillnaden idag är att jag är personlig på ett annat sätt, tror jag. Jag är liksom mera medvetet eftertänksamt personlig än spontant personlig. Alltså jag använder vissa personliga erfarenheter i alla fall på ett medvetet sätt. Men personliga värderingar, det har jag alltid haft och aldrig varit rädd för att uttrycka i handledningssammanhang. Jag vill vara tydlig i mina värderingar, men vara tydlig med att det här är mina värderingar, det är mina högst subjektiva värderingar.
Adressen är från dig.
Det kan vara personlig med.
Men vad menar du?
Jag kan fråga mig, skulle någon fråga mig vad jag röstar på, så är det inget problem att svara på det till exempel. Nej. Sånt där.
Men du gjorde någon skillnad på spontan och eftertänksamhet kring någonting där som...
Jag tänker att det mesta vi gör har ju någon slags syfte även i handledning. Vi ställer en fråga, vi ger en kommentar eller vi ger en personlig betraktelse, så ska jag ha ett syfte med det någonstans ändå, så att det inte bara kommer. Jag kan ju hata mig själv i de tillfällen när någon berättar om någon klient här någon jobbar med och så har jag sagt, ja just det där känner jag igen, jag kommer ihåg när jag jobbar med den och den och då blev det så här och så här. Fullkomligt kass är det. Det är bara att klappa folk på huvudet liksom.
Men hur kommer det sig att det ändå dyker upp det där? Varför?
Känner,
var duktig. Man vill visa något kanske. Ja.
Eller att man har ett eget behov på något sätt.
Ja.
Nej, men det jag tappade tråden på, det är väl också utifrån din fråga det här med också. Att när tilliten till att handledning som metod eller som företeelse nästan alltid bär frukt. Då går det också att vara mer sig själv, för att så länge man är väldigt fixerad vid att få handledningen bra eller få den på det sättet, då tar ju det rätt mycket energi och det man kan lätt tänka att nu ska jag göra ett reflekterande team här första gången för och så vidare, men det är som att när man har en tillit till att det blir bra på något sätt, då tycker jag att då kan jag också släppa fram mig själv mer.
Men då har man, det tycker jag för min del handlar om att när jag mer och mer med åren fått visa att ha haft mer tillit i gruppen och gruppdeltagarna också. Ge dem liksom någon form av struktur och utrymme, så vet jag att de kommer med kloka bra grejer som hjälper den handeln. Alltså.
Precis, och det är verkligen en del av tilliten. Och det är väl därför som jag egentligen många gånger tycker att det är lättare att jobba med grupper än att jobba med enskilda patienter eller klienter. Därför att då är det ju verkligen mig och mina frågor och mina tankar som blir väldigt ska vara på något sätt lite allena saliggörande. Jag tycker att jag och väldigt mycket av mitt handlederi, och där ser jag ju en utveckling. Alltså från att varit väldigt fixerad vid berättelsen som ges och hur man ska hitta de goda svaren på hur man ska lösa problem och sånt där, så är jag ju idag, tror jag, 80% på metanivå och funderar över hur jobbar vi, hur pratar vi, vad händer i gruppen. Okay. Vad händer med mig själv?
Just det.
Och så vidare. Så, och det har bara kommit med ökad praktik, tycker jag. Kanske.
Är det som att blicken har gått mer och mer från innehållsdetaljerna till processen i rummet? Och
ja, och det kan jag göra genom att jag kan lita på att andra lyssnar, inte som jag. Utan de lyssnar på... Så att ibland när människor kommenterar saker, då märker jag... Ja, men gud, det där hörde jag inte ens. Nej, och då handlar det om den här detaljnivån som finns i själva dragningen. Så att man har ju de borde ju ha egentligen en del av pengarna man tjänar på det. Liksom.
Ja. Men jag tänker, alltså, jag vet inte om jag fattar dig rätt. Jag tänker mer att i vissa individer och i vissa grupper, där måste jag ju vara, för att vara hjälpsam i vissa stadier, så är jag mera... direktiv, tar lite mer en mentors- eller expertposition utifrån nödvändighet. Och i andra grupper är jag mycket mer processinriktad. Och det där kan ju skifta från person till person, från gång till gång. Så det handlar mer om flexibiliteten som handledare, precis som terapeut, att kunna byta position utifrån individ och behov. Och där har jag blivit med åren mycket mer uppmärksam och duktigare, tror jag, på det med från början. För då körde jag väl ungefär likadant i alla grupper.
Så var det för mig också.
Så jag får nog en bild av graden av styrning sjunker och någon sorts tillit till det som kommer och ersätter. Det blir mer av att lita på processen och vänta in. Och...
Ja, fast ibland är det bra.
Fast ibland behövs det styrning.
Styra ganska rejält. Alltså. Ja. Till exempel om folk tappar fokus på den handledde och börjar liksom prata om saker utanför fokusämnet och sånt där. Då måste jag ju gå in och styra det ordentligt. Jag kan inte sitta och vänta på en process. Det går inte.
Så
vissa saker på innehåll, men och det håller jag verkligen med om. Så jag tänker det här, jag kan ju se på mina anteckningar, jag skriver som en idiot alldeles i början och sen skriver jag nästan ingenting. Och det är ju just därför att, alltså det är ju, vi ska ju, det finns ju kanske inledningen en fråga, kanske typ, för att du ska vara nöjd när vi har avslutat det här, vad är det vi ska ha nått eller hur man nu formulerar det. Och att ha det hela tiden i någon slags fokus och pröva människors kommentarer gentemot det och se, göra återkopplingar till den som är sakställare i handledningen. Det är ju, tänker jag, det är en del av min, ja det är en del kanske den här metapositionen som man, eller metauppmärksamheten som man har då. Men det är klart att det kräver ju att man också till viss del är med i själva innehållet och vart man ska någonstans.
Just det, på metanivå så är du också observant om du behöver rycka in på något vis i det som sker, som om någon börjar fladdra iväg och det blir något.
Och sen tänker jag det du sa, Bengt, det här med idag så har man ju hamnat väldigt mycket i många grupper, inte minst i socialtjänsten som jag handleder då, där man ibland, och då kanske jag blir lite less ibland. Jag kan ju naturligtvis känna mig narcissistiskt stimulerad av att jag får tala om hur saker och ting är, och säga nästan. Men så ibland hamnar man nästan till och med så långt i det hela så att man blir nästan en alternativ, vad heter det, ledare för gruppen på något sätt. Så därför att de är utslängda i en verklighet som, där de inte får tillräckligt mycket stöd.
Ofta har de inte, ibland har de inte fått med sig från utbildningar den basala grundkompetensen kring samtalsmetodik och liknande. Sånt där. Men jag tänker på en annan grej här. Det är, jag tänker på när jag går in och startar en handledningsgrupp. Där tror jag att jag är väldigt tydlig med vad jag gillar och vad jag tror på i handledning. Där är jag ganska direkt tydlig. Där sitter jag inte bara och frågar vad vill ni ha, vad tycker ni? Utan där är jag mer tydlig då och säger, så här vill jag, det här är viktigt för mig och det här tycker jag, det här är viktigt för mig.
Och vad är det du säger då?
Ja, precis.
Jag säger väldigt kort om kontrakt. Jag har tre regler som jag klarar av på en minut när det gäller kontrakt. En del håller på med det i tre samtal. Jag har aldrig fattat. Men, och sen så säger jag liksom lite grann om det här med former, struktur, innehåll. Jag tror på, jag har vissa strukturer som jag går på, som jag tror på. Som jag säger att det här är något som man kan leka med. Och jag brukar prata om, jag ser handledningen som att vandra mellan allvar och lek. Och att jag har ett syfte med att det ska vara en experimentverkstad etc. Jag gör någon slags nära önskemål, programförklaring i början när jag träffar en grupp och sen så får man se vart det leder.
Där är jag ju ibland lite manipulativ, eller om man ska säga strategisk, om det ska låta vackrare, men det här att man, när man kommer in i en grupp så har man, får man en känsla väldigt snabbt för vad är det jag behöver säga just här kring de här sakerna. Alltså, det är ju, och ibland så är, ja, jag kan till och med säga saker som efteråt nästan rådnar över, bara för att jag är väldigt strategisk i alla fall, eller försöker vara det. Det får ju någon annan bedöma om man verkligen är det, men alltså det är själva uppsåtet att vara det.
Men har man en förföreställning så kan man gå in på olika sätt. Jag kommer ihåg att vi hade en grupp som jag skulle starta upp som hade haft en handledare i många år, och då hade väl liksom sipprat iväg lite struktur och närvaro och sådär. Så det fick jag höra innan. Så det första jag gjorde när jag träffade den här gruppen första gången och sa att det här, bam bam bam, så här. Och så fick jag höra efteråt, det här var erfarna behandlare då, som hade haft handledning i 100 år eller på att säga, så sa någon till mig så här, jag måste säga en sak till dig. Jag tyckte du verkade så sträng. Jag var lite rädd, men du är faktiskt ganska snäll. Men det var för att sätta någon...
Det behövdes.
Som jag tror ibland man måste göra.
Ja, det måste man.
Så de där ögonblicken när man rattar in liksom vad som behövs för den här gruppen. Vad tänker ni om dem? Vad är det som, alltså, ibland kan det vara precis som du beskrev också i handledning. Att det är inte först man sitter där och alla har kommit in och så. Då. Och hur förhåller ni till det? För det är liksom också en anspänning. Och samtidigt vara lyhör. Hur får ni det att funka för er? För ni vet ju aldrig vad ni ska jobba med. Det uppfinns ju vid varje tillfälle. Hur förhåller ni er till det här att inte veta och anspänning?
Jag förbereder aldrig en handledning.
Nej.
Om jag inte ska veta att jag ska följa upp någonting kanske. Jag går ju ganska ren in och tittar på vad vi pratade om förra gången och går tillbaka till det. Men ingen annan förberedelse.
Förbereder du dig själv på något vis? Alltså, eller nej? Du kan kliva in från morgontidningen.
Jag tänker ju till dagen innan eller sådär. Jag har nu ska träffa dem imorgon och känna in för det. Och jag tonar in det jag är. Mm. Men sen tycker jag vissa grupper som jag har, det är oftast inte jag själv som begär det, utan vissa gillar det. De vill gärna göra någon sån här runda i början. För och då får man ju snabbt koll på vad folk i gruppen och individerna befinner sig någonstans. Och det kan ju vara ganska bra ibland. Mm. Då gäller det att göra de runderna ganska snabbt, för det kan vara lätt att man fastnar i något fråga eller ämne som tar halva tiden.
Så hur gör du då för att liksom vara hjälpsam så att inte förlorar i den där rundan?
Då tar jag ut en fråga som kan besvaras på kort tid.
Mm.
Och har väl sagt i princip att vi tycker att vi, när vi gör en sån här runda så ser vi till att hålla oss rätt så kortfattade så att vi kan komma in på liksom kanske huvudfrågorna. Eller också dyker upp en huvudfråga i rundan förstås.
Just det.
Det tycker jag är intressant och med tanke på att bara för att ta upp en sån här konfliktsituation på något sätt som har varit då när, för jag kan väl säga att det är mer regel än undantag att jag gör någon sån där runda och då brukar jag beskriva den där rundan som att den ska gå, den får gå relativt fort, men att man ska ändå få chans att säga någonting om vad befinner jag mig i just nu på jobbet, och sen också har jag någonting som jag vill gå vidare med, och under ett antal år så tycker jag att när jag har gjort de där rundorna så har det varit så att frågor kring organisation, fast inte på det där abstrakta sättet, utan mer det här med förtvivlan över brist på ledarskap eller andra saker då har kommit upp.
Mm.
Och då gäller det ju någonstans att ta reda på, naturligtvis måste det finnas, dels tänker jag att det är viktigt att arbetskamraterna hör det, om det är någon som är förtvivlad eller ledsen eller går och bär på någonting överhuvudtaget. Men sen tycker jag också att det är bra för mig, för börjar man bara gå på det här med vad är det man ska ta upp, då kan det sitta, kan hela gruppen eller några i gruppen sitta med någonting som blir ett handledningshinder på något sätt.
Mm-hmm.
Men sen är det ju också så då att jag måste ställa frågan, går det att ha handledning kring det här? Är det här något som du önskar ha handledning kring? Liksom? Jag tycker det är bra att det bara sägs att alla hör.
Mm.
Men sen får man ta den ställningen. Och jag vet ju att jag jobbar på uppdrag av kanske någon chef eller någonting som skulle kunna, som ibland och inte är där. Och då måste man ju ta någon slags etisk ställning till hur ska vi kunna prata om det här så att det blir handledning.
Mm.
Men så jag är väldigt noga med etiken i det där och man går vidare i det på något sätt. Då. Och det är klart att man försöker knyta det till den personen som tar upp.
Ah.
Men där har jag ju fått propåer från stadsdelar i Stockholm att det där ska du ge fasiken i. Liksom.
Att du på något vis underminerar ledarskap.
Exakt. Mm. Och då svarar jag att är det så att inte jag får fånga upp den typen av frågor med de, såhär, den etiska förhållningssätt som jag kan redogöra för i relation till chefen, då får de söka en annan handledare. För jag tänker att allt det de gör i relation till sina klienter, det ska finnas en parallellprocess i det här, så måste jag se dem som kontextuella socialarbetare på samma sätt som de ska se klienterna som kontextuella på något sätt. Men det här har jag hamnat i konflikter ibland.
Jag tycker den där frågan att ställa, gå tillbaka till den med runda, liksom att försöka samla ihop någonting. Att ställa frågan, hur har du på jobbet just nu? Den tycker jag är farlig. Den undviker jag i många grupper. För då vet jag, då öppnar man upp för så att säga problem eller missnöjesprat. Och börjar någon med det så sprider sig lätt. Och sen är det svårt att komma ur det. Jag vill ju så fort som möjligt komma till deras faktiska arbete, till klientarbetet så att säga. Jag vill inte spilla för mycket tid eller på att säga, det är nödvändigt till att få ihop det. Så jag brukar flytta andra typer av runder, till exempel att begränsa till hur känns det att sitta här just nu i den här stolen i rummet till exempel. Mm. Bara här och pang, där
här och nu.
Vi, inte titta där ute liksom, utan här, vi som är här nu. Så kan jag undvika det där att det drar igång det där. Och vissa grupper vet jag har lättare att dra igång det där. Där är jag liksom väldigt försiktig med det. Så.
Men samtidigt så lät det lite som att du också tänker att det kan vara ett hinder om inte det där kommer fram.
Ja, alltså, och jag ser väl att jag sympatiserar på ett sätt med det du säger, Bengt. Samtidigt som jag har haft grupper där jag känner att skulle jag inte tala om det. Alltså unga socialarbetare som har kastats in i ett jobb där de inte får det stöd de ska ha och så vidare. Och då tänker jag så här, vad blir jobbet om jag inte fångar upp det här? Men sen håller jag verkligen ner dem. Alltså jag, och det kunde väl hända när jag var yngre, vill jag säga, eller tidigare i min karriär, att jag kan känna igen situationen att fastna i det här pratet liksom, och att det inte leder någonstans. Men det är just därför jag trycker så hårt på det här med att kan vi göra handledning av det här? Och väldigt många gånger kan man inte göra handledning av det. Utan då säger kanske någon i gruppen, för de är vana vid mig, att nej, men det här får vi ta upp på den och den konferensen. Eller så blir det bara ett personligt stöd. Borde inte du ta upp det här eller ta kontakt med personalhälsan eller vad det nu är för någonting sånt där. Så att, ja, det gäller att man i så fall...
Det är klart man ska matcha gruppen, vara med i behov och sånt. Jag är ju mer inne på liksom på en mer specifik nivå. Det är liksom lite grann de frågor jag ställer. Det är väldigt fortfarande inspirerad av Carl Toms tankar kring frågors avsikter och effekt. Då ställer jag en fråga då. Hur mår ni här på jobbet eller i terapi? Hur mår du sen sist? Då öppnar jag upp någonting.
Absolut, jag skulle aldrig ställa frågan så riktigt. Hur mår du här på jobbet? Då tror jag.
Jag tycker till och med, hur har du på jobbet? En farlig fråga.
Men kan man få hoppa
in? Jag tänker så här också då. Det är kul det här. Men alltså, det är också lite normativt. Jag tänker också, hur ställer man frågan? Och vad är det för sammanhang man har skapat? Så blir ju frågan beroende
Det jag menar är en sån, vi ska släppa det här med runda, men bara en sån liten oskyldig grej är inte oskyldig. Man måste tänka sig för hur och varför och vad man gör för runda och ställa för fråga. För det öppnar ju upp hela scenen för handledningens
timmar. Det är en point. Absolut.
Det är spännande att höra er prata här också. För jag får en bild av att ni har... Du har ju liksom lite psykoanalytisk bakgrund också, och du har hemma hosare och alltså ekar det där hos er fortfarande eller vad skulle ni kalla er nu liksom? Vad har ni för förståelsebas? Vad kallar ni er för liksom den kunskap som ni vilar i?
Jag kallar mig för om man ska säga ett enda ord överhuvudtaget. Terapeut och handledare utifrån systemisk och salutri en grund.
Ja, ungefär den.
Och det är ju det som ligger närmast för mig också. Samtidigt som att jag tänker att jag är, apropå din fråga om min bakgrund, att jag försöker vara, ett skällsord är eklektisk, ett positivt ord är integrativ. För att jag tycker att det finns vissa teorier som jag fortfarande har kvar från min utbildning som är till hjälp. Vissa gruppdynamiska teorier till exempel, utvecklingsteorier och så vidare. Ibland så känner jag att jag har nytta av det. Så att det finns där att spöka. Men grunden är ju precis det du säger. Det är ju alltså ett relationsperspektiv. Och det kan man ju säga, det finns väl i det psykodynamiska också. naturligtvis, men det finns ju också något annat som jag kanske mer undviker då.
Jag tänker att man kopplar till det man vill förmedla om sig själv både som handledare och behandlare då. Det ligger nära det du säger, det här integrativa, att jag försöker, jag kanske inte använder de orden, men jag uppmuntrar både mig själv och de jag träffar till en flexibilitet i teori och metodval, så brukar jag uttrycka det. Att ju mer flexibilitet man har i teori och metodval, desto mer situationer och människor kan man möta. Och då behöver man ju ändå ha, som sagt, man måste ändå ha en kärna som man tror på, och det är det integrativa där står, och den kärnan för mig blir det systemiska salutogenen på något sätt av det, och sen kan jag fara iväg olika.
Precis.
Man kan leka det är det för mig också, och det salutogena tycker jag kommer in både i sättet, alltså mitt sätt visavi gruppen och de frågor jag ställer till gruppen, och i det som jag försöker så här handleda på. Jag menar, det styr ju såna här frågor som, jag menar, om man nu gör någon form av koll efter varje handledningstillfälle, att jag säger något som du tycker att du tar med dig från handledningen. Det är ju en riktad fråga som handlar om att man har haft nytta av handledningen på något sätt. Och något har man ju alltid tagit med sig förhoppningsvis, annars har man väl suttit och sovit. Och då är det också ett sätt att börja bygga.
Vad sa du? Då har man tagit med sig det.
Ja.
Det var tråkigt.
Precis.
Och någon sorts idé om att man, så länge man upplever att man har får med sig något, så är det ändå någonting som en kunskap eller en lärdom.
Och det blir en god, jag tänker det blir ett gott sätt att, jag har inte sagt narrativt, men jag tänker det blir ju ett sätt att skapa en berättelse som också höjer taket någonstans. Att det vi gör har ju faktiskt ett värde, det är någonting som blir good enough åtminstone.
Så tänker du att det är hjälpsamt att avsluta handledningen med någon form av runda där du har en salutogen klang i liksom frågan de får med sig svara på? Ja. Vad tar du med dig här? Vad vart du nyfiken på idag? Tänker du? Hur gör du, Bengt?
Jag tycker det är bra i teorin. Jag är inte så bra på det i praktiken. Man bör göra det, tycker jag. Avsluta med någon sån typ av utvärdering kortare. Jag blir för engagerad och kanske för ambitiös. Jag hamnar alltid tidsbrist i mina handledningar jämt. Och därför ibland så blir jag tvungen att hoppa över den där frågan. Och det är ju jättedåligt. Apropå utvecklingsområden. Det där är verkligen ett av mina utvecklingsområden att bli duktigare på. Alltså, man måste självklart ställa någon sån fråga i slutet på varje handledning. Det jag börjat göra för att rädda mig själv lite grann, det är att jag försöker göra en liten kort utvärdering efter varje handledningspass, så att säga. Med den personen. Okej, nu har vi pratat här. Vad tar du med dig? Vad tar ni med er utifrån det? Då hinner jag i alla fall med det en gång.
Så det är lite mer löpande under handledningssessionen att stanna till?
Ja, i det här specifika handledningsärenden vi har haft, vad tar vi med oss därifrån? Istället för att säga generellt på hela handledningsperioden, det tycker jag inte är lika intressant, eller på att säga. Och göra terminsutvärderingar tycker jag är rätt värdelöst, måste jag säga. Titta tillbaka över hela terminen. Utan det brukar jag göra, apropå utvärdering, brukar jag säga att om vi ska fortsätta säga, vi börjar i höst med att titta på vad vi vill göra lika eller annorlunda nu i handledningen i höst. För att annars gör vi en utvärdering och alla glömmer bort vad vi har sagt. Och sen så går vi vidare. Den blir formsak bara.
Ja, också mycket så.
Så att jag startar upp ofta med att säga, hörni, nu ska vi börja igen. Vad ska vi tänka
börja med utvärdering på ett sätt.
Ja, titta framåt.
Vad ska vi göra
mer och vad ska vi göra mindre av? Och då blir ju någonting att hålla sig under den terminen.
Så i det här med feedback som utvärdering eller signaler från de ni jobbar med som hjälper er att korrigera er själva. Jag vet att jag slängde ut en fråga, jag vet inte om ni har hunnit fundera på det, men vi kan väl bara lyfta den lite så kring det här att man hela tiden är i relation och i sin andra ände också upptäcker saker man inte hade en aning om från de man möter, som man på något vis är utsänd för att handleda eller vad man ska kalla det. Så jag tänker om ni har någon sån erfarenhet eller lärdom där, när någon ni har mött i terapi eller i handledning, någon gruppdeltagare har hjälpt er att få ett syn på någonting som har format er som handledare, som har dykt upp från
i praktiken, om man säger så. Någon människa har stött på som gav en någon någonting som formar ert sätt att jobba framåt.
Ja, jag tror att det finns massor med saker. Ja. Men om jag tänker på något, jag fick först i huvudet, så var det en kvinna i en handledningsgrupp som talar så här. Och då blev jag väldigt medveten om mitt eget höga tempo.
Ja.
Och det där har jag verkligen haft med mig. Jag tror att jag har blivit en bättre lyssnare sen jag fick tampas med henne under några år. Liksom. Alltså, det var en klok person som var tvungen att tänka innan hon pratade. Men vi är väldigt många som pratar och tänker samtidigt på något sätt. Och att det här med tempo överhuvudtaget hos människor har jag fått väldigt mycket syn på. Och det tycker jag att hon... inte på något medvetet sätt, men på ett omedvetet sätt så lärde hon mig någonting om det. Alltså, jag märkte att hela gruppen lärde sig något, men jag märkte ju också att det var ju så väldigt mycket klokskap som kom om man lät henne få ta den tid hon behövde, istället för att liksom fylla i med ord eller låta andra människor fylla i.
Så du fick någon form av känsla för tempo, en faktor.
Någon slags respekt för,
respekt för att du behöver få ta det lite.
Ja,
ja, visst. Bengt, har du fått syn på någon?
Nej, jag kommer inte på någon speciell person och så just nu. Det man formar sig hela tiden såklart. Och jag blir alltid glad när jag upplever något liknande som du pratar om, att den här personen som kliver fram efter ett tag och hur man nu än gör det liksom, och visar alltså oanade liksom resurser och kunskaper och klokheter när man liksom börjar få fatt på dem och att jag känner här finns det någonting dold resurs, jag kan känna det ibland så försöker jag fundera då på hur kan jag hjälpa honom eller henne och komma fram mer.
Just det.
Men det var egentligen inte svar på din fråga kanske. Men jag försöker nog... Nej, det var inte svar på din fråga.
Men om...
Svar på något i alla
fall. Ja, men det...
Han menar någonting annat.
Ja, men det, så blir det ju. Så måste det få vara. Men den här känslan om att ni är i rörelse, att utveckla sig, hela tiden lär man sig någonting. Så när ni... Den här frågan är så självklar, men den är intressant. Om man lyssnar på det här och är nyfiken på det här och har klivit in i handledarrollen och kanske gör mycket av det ni säger ni gjorde tidigare, var lite för kontrollerande, styrande och litar inte riktigt alltid på processen. Vad är det för kunskap som ni har kokat ner, som ni sitter med nu, som på något vis... Ja, det här byter jag inte bort för allt guld i världen. Alltså, det här är det som gör att jag fungerar. Som har liksom... Vad ska man kalla det för?
Jag
vuxit fram.
Jag har kommit fram till... Och det här låter ju som ett väldigt stort lyxproblem. Men det handlar ju om att man jobbar som handledare i 35 år eller vad det är för någonting. Så kanske man kan unna sig det. Jag tar inte handledningsuppdrag i grupper där jag kommer att ha väldigt lite engagemang och nyfikenhet utifrån deras arbetssituationer och det arbete de gör. Jag kommer känna att här kommer inte jag kunna fylla på med särskilt mycket. Utan jag jobbar med grupper där jag känner att här kan jag få någonting också.
Mm.
Det är liksom en grundbult för mig. Känner jag, ja, det här gör jag bara för att jag behöver ett jobb eller något sånt. Och det gjorde jag ju. Det har ju man gjort i 25-30 år såklart.
Visst.
Men nu idag när jag liksom kan förhålla mig lyxen till att inte göra det. Så det gör att jag kan fortsätta tycka det är kul att handleda. Jag menar, att sitta och handleda en grupp inom socialtjänsten där personalomsättningen är 60-70% per år. Ja, visst, de behöver handledning, men inte av mig, för där är jag jättedålig. Jag har ingen som helst engagemang och lust att handleda en sån grupp. Så är det ju bara.
Ja.
Och det har jag lärt mig. Och det har jag lärt mig att jag måste själv må bra och få någon utmaning eller någonting av de jag träffar. Det är jätteviktigt.
Okej, så det går ju även om man inte har den möjligheten när man börjar kanske, men det går ju ändå att få fatta den där vikten av att ta hand om sig själv. Att få sin nyfikenhet och att vara rädd om
det. Det hade jag ju i de här grupperna tidigare.
Ja.
Det är inget problem. Det hade inte varit något problem i början av min karriär. Det var ju bara kul att träffa varenda handledningsgrupp. Så det var inga problem med engagemang och nyfikenhet då.
Ja.
Men med åren, man känner att här sker ingen som helst utveckling mellan oss i handledningssammanhanget. Vi kommer inte vidare. Nej. Vi kommer till en annan nivå. Sen kommer vi inte längre. Vi börjar om.
Mm.
Där känner jag liksom att mitt engagemang och motivation har tappats.
Jag känner igen det där. Jag säger det till gruppen också, att det är fritt för dem, men då ska det också vara fritt för mig att varje termin fundera över, ska vi fortsätta?
Mm.
Och det är ju inte därför att jag tänker att jag ska ge upp i första taget, men det måste kunna finnas en utväg. Och då står det ju naturligtvis framförallt, det blir ju ett uppdrag till mig om jag skulle säga nej, att förklara vad det är som gör det, att jag inte hittar någon. Men för då kan ju också handla om brister hos mig, att jag inte får gruppen att bli tillräckligt intressant eller få mig att bli aktiv och bra i gruppen och sånt där. Det tar inte en ställning till, men jag måste hitta en väg ut. Sen har det där hänt, det har inte hänt så himla många gånger att jag avslutar, men för mig är det en trygghet att också de kan säga tack Ulf, det var roligt det här under en termin, eller inte ens det.
Vad gör det för skillnad?
Nästan aldrig hänt att jag liksom på det sättet. Jag har en grupp där jag blev avpoliterad efter ett halvår.
Mm.
Och jag och mina idéer om vad det handlade om, det var väl mer eller mindre förväntat när det hände och sånt där. Mm. Men jag känner att det var bra att det gick, att de fick någon annan som kunde utmana dem på ett annat sätt som kanske gjorde att det funkade. För jag vill må bra när jag åker till ett jobb också. Och
vad lärde du dig där då? Att du blev fockad efter ett halvår, vad lärde du på det då?
Ja, det är en bra fråga. Att man inte går i land med allt, att jag inte är rätt person.
Nej, just det.
Det låter lite paradoxalt det jag säger nu jämfört med det jag sa tidigare, men jag har ju, i och med att jag har sökt mig kanske till sådana här arbetsområden och grupper, så har jag ju många flertal grupper där jag har varit handledare i 6, 8, 10 år alltså.
Ja, just det.
I och med att jag känt att ett engagemang, en utveckling tillsammans på något sätt. Mm. Och det är också apropå det här gängse, man ska bara vara handledare i 3, 4 år och sådana där principer som ju faktiskt inte har någonting med verklighet att göra. Ibland räcker det alldeles mycket väl med 3-4 år, men ibland så funkar det jättebra i 8 år också.
Det finns inga regler egentligen. Eller mer är att lyssna på det ni lyssnar efter, alltså att det känns utvecklande, intressant och ömsesidigt i det.
Ja. Jag tror att vi är lite olika där, för jag är nog mer inte doktrinär, mer normativ. Nej, men alltså, men jag tror också att det handlar om min, jag tror också att jag har alltid varit väldigt också, kanske överkant ibland, det låter ju också konstigt att säga, men väldigt liksom kritisk på att jag blir lätt lite nojig på att andra skulle kunna göra det på något annat sätt som var bättre än jag. Men det är ju naturligtvis i de här lägena när jag inte är riktigt nöjd. Men det gör också att jag vill inte hamna i den situationen att de inte ska vara nöjda. Därför brukar jag säga när det har gått en 3 år eller något sånt där, att nej hörni, nu får ni se om efter någon annan. Och det är klart, ibland övertygar de mig om att jag ska fortsätta och sånt där. Men då vill jag bli övertygad av dem, för jag kommer att hävda att nej, det är bra för er att träffa Bengt Weine nu istället. Han kommer att utmana er på ett helt annat sätt.
Det där är lite självuppfyllande, tänker jag, det du säger. För att om man säger så att jag träffar en grupp som jag tycker är intressant jobb, de jobbar bra, det är bra personer och jag har varit där i flera år, så börjar man då tänker jag ju hela tiden att hur kan vi utvecklas tillsammans? Och då kan man ju fortsätta så länge man utvecklas.
Mm.
Istället för att byta lägenhet eller köpa nytt hus var 3 år. Ja,
som jag brukar göra. Jag tror att det finns en gräns för min egen utveckling. Åtminstone så att det blir märkbart för de
men
andra.
Men det är en annan typ av utmaning. Hur ska jag kunna fortsätta kunna ge den här gruppen och få någonting i den här gruppen även om vi känner varandra väl?
Ja, men det tror jag är lat också. Nej, men det finns någonting. Men det är inte så att jag inte gör så ibland. Men jag är nog precis, det är bra det här med sommarstugor och var man bor och sådär. Jag tror att jag är jag ledsnar lite också. Jag tror att det finns mer i det hela. Alltså att min, jag gillar att byta fot. Jag gillar att inte åka tillbaka till samma ställen för mycket och sånt där. Alltså det ligger nog rätt djupt personligt.
Det är personen Ulf.
Du tar terapipass.
Du kanske jobbar på yttre förändringar än inre förändringar.
Alltså, så det är det vi kom fram till.
Precis sådär. Så, men om man då, vi ska inte hålla på så länge till, men jag tänker vi samlar ihop lite det och vi har rört oss på olika ställen, så men jag är ändå nyfiken på den här förmågan att alltså det är många grupper ni har träffat genom åren. Och liksom trender kommer och går inom den här branschen, men vad är det som den här nyfikenheten blir nyfiken på? Den här känslan av att vilja utvecklas. Och, alltså den finns i min värld, så är det inte alla som kan rida på den hur länge som helst. Utan det blir någonting som stagnerar. Så kan ni hjälpa oss att förstå vad det då är som gör att ni känner att ni får den här inspirationen fortfarande av det här?
Det finns ju jag tror att man... Jag jämför mig rätt mycket som terapeut och som handledare. Det är lite grann samma drivkraft. Och jag tror att dels vill man vara någon form av hjälpare. Eller jag vill vara någon form av hjälpare. Och jag har också ett behov av bekräftelse. Om man ska ta liksom, order på något sätt. Och det får jag ju både som terapeut och som handledare när det funkar. Så får jag både och. Plus att jag får väldigt intressanta, spännande möten med människor och livshistorier som bara är fullkomligt fantastiska, både i handledning och terapi. Man blir liksom, förvånas ju gång på gång hur människor har det, vad människor gör och vad de kämpar med. Alltså det tar ju aldrig slut. Så det, där behöver man inte vara särskilt nyfiken, där blir man ju serverad nytt nästan på hela tiden som har med livet att göra. Och jag tänker att jag som person hade säkert varit rätt annorlunda om jag inte hade haft det här jobbet. Det är ganska, jag tror att jag är ganska ödmjuk inför vissa saker som jag inte hade varit om jag inte hade haft det här jobbet. Så det är jag tacksam för på något sätt också.
Jag tappade tråden för andra gången här idag, men jag tyckte jag hade något väldigt...
Du kanske hade en bättre tråd själv där.
Det är inte rent att säga, men jag får ta dem in lite igen. men det jag tänker är ju att det är, dels är det ju, alltså det är det sammanhang jag vistas i, tror jag, som skapar, alltså det här att jag haft både utbildning till handledare, alltså massor med sådana utbildningar. Det har ju korsbefruktat handledning. Jag tror att det har varit nödvändigt. Mina samtal med Bengt, Eva Redemo och andra, det har varit jätteviktigt på det här mera, alltså, metodiska planet. Det tror jag. Jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att prata med varandra. Sen allmänt sett så är det så att jag kan ju känna ett väldigt motstånd varje gång jag går till handledning. Men när jag väl hamnar i en grupp så tycker jag det är kul, och det vill jag väl tillskriva morsan helt enkelt. Jag får tacka henne, hon lever inte längre. Men hon var ju sjukligt upptagen av relationer och funderingar över varför gör de på detta viset. Och det här har jag så djupt i mig, så att det kommer jag att fortsätta och alltid undra över varför människor gör som de gör. Ja. Och det är både i det man talar om naturligtvis, men också i grupperna. Så då jag blir fångad helt enkelt. Då skulle jag en dag inte längre bli fångad. Då skulle den här oviljan som jag kan känna när jag går till handledning också finnas under handledning. Och då var det bara att lägga helt av.
Det finns någon liten tröskel du övervinner. Den där oviljan har inte vunnit, utan det är på något vis alltid tillräckligt intressant så att du växt något, du pratar om, som livet bjuder in sig själv.
Det är sällan som jag inte blir fångad av det när jag väl är där på något sätt. Och det är det jag vet, och det är det som får mig att gå på något sätt.
Sen tror jag att vi har det där, många av oss som har jobbat som handledare länge, sen tror jag att de flesta som jag känner, dig och mig själv och andra, vi är ovanligt disciplinerade, ambitiösa, lojala. Alltså vi liksom, man ställer ju inte in ett jobb, man gör ju saker och ting i ur och skur. Det finns ju någonting en sån drivkraft i en som kanske kommer från tidig ålder också.
Visst.
Det är liksom en uppgift man har tagit på sig, den ska man fan med göra om det tar emot. Liksom.
Det är
man,
något bara, ansvar där.
Man som helst, liksom, så ska man sjukskriver sig inte.
Nej, det är liksom öppningen till ett helt till samtal det där med handledaren, känsla för sitt eget ansvar. Jag har varit lite så, nu man tänker man skulle summera och stanna upp lite mest här. Ja, men nu när vi har rört oss på olika sätt i vad som fungerar, om det finns någonting ni sitter med lite själva som inte blev sagt här, någon fråga som gick för snabbt förbi, eller om det var någonting som känns så här, fasiken, det var någon tråd jag tappade eller någonting sånt som ligger och skvalpar där någonstans kring det här med vad är det som får det här att funka, vad är det som fungerar.
Man kan ju öppna upp hur många nya dörrar som helst, men om man ska gå tillbaka till något som vi redan har pratat om i så fall så jag fastnar ändå rätt mycket i liksom, när vi sitter och pratar så fortsätter jag tänka på det jättemycket, vad är egentligen mina drivkrafter? Alltså?
Mm.
Vad är det som jag tar fortfarande efter alla dessa år, efter alla dessa tusentals handledningstider jag fortfarande gör det? Liksom, vad är det för drivkrafter egentligen?
Mm.
Och i början vet jag vad det var. Det var ju både ekonomi och karriär och status och allting.
Mm.
Men när det inte är det nu längre så finns det fortfarande andra drivkrafter som är kvar på något sätt. Va? Och det kan jag inte riktigt sätta ord på nu. Sådär.
Nej.
Men det finns ju något.
Det finns något där.
Det
finns något.
Jag tänker på det.
För mig finns det nog också det här alltså, det är någonting med det politiska också som jag på ett sätt skulle vilja ha in ner i handledning. Men det, alltså den här komplexiteten som man får syn på, som du var inne på Bengt, som man får syn på när man har handledning kring varje sak man talar om, den tycker jag är så läcker. Och det är ju, där måste jag säga, där är det ju bara bättre att bli äldre och äldre och äldre, för ju äldre man blir ju mer förstår man hur lite man begriper liksom. Och vad många olika, och jag skulle ju önska också egentligen naturligtvis då, om jag tänker rent politiskt, att man skulle kunna få det här sättet att prata med om företeelser spritt på något sätt, så att det kom in i sammanhang där det skulle kunna göra ännu större nytta kanske rent av än bara i vård- och behandlingssammanhang.
Om att få se ett exempel, vad bra att du nämnde det här, för det har vi inte berör det socialpolitiska liksom, för det var ju det som engagemanget till att jag började jobba med det här överhuvudtaget. Och det finns ju kvar, men för då träffar jag ett gäng, jag har en grupp som jobbar med vuxna som är bland de mest utsatta liksom i samhället på olika sätt. Men de har ett jobb som gör att de har ganska stor frihet i jobbet. Så i våra handledningar, de innehåller 75% socialpolitiska diskussioner, och värdering och etik och värdering, och det är härliga liksom, handlingstillfällen där vi verkligen går runt i det här liksom. Och då pratar vi ofta om våra egna drivkrafter, både mina och deras på olika sätt, och att få tillfälle till det, och det är ofta något sånt där som jag önskar att jag skulle kunna få in mer och lyfta mer, som du säger, i handledningssammanhang.
Och samtidigt som min önskan är större och jag ser möjligheterna till det mer, så ser jag att i många yrkesgrupper, eller inte många yrkesgrupper, i många sammanhang så är det så att det finns så lite jordmån för det där, för att det är så många unga som kommer in och som har fullt upp på samma sätt som jag hade fullt upp när jag började jobba, eller som när jag började jobba som handledare. Att man är så, det handlar bara om att klara av att vara där, och då finns det inte riktigt jordmån för det. Och det är väl det som också leder till det du sa Bengt, att man på ett sätt, om man själv ska bli stimulerad, det handlar inte om unga eller gamla människor i första hand, men det handlar om att det ska kunna finnas ett utrymme för och en jordmån för
att kunna reflektera lite bredare kring olika saker, inte bara hålla näsan över vattenytan liksom, utan lite mer måste du.
Vore inte det, jag hänger på dig Bengt, jag tänker, vore det ett schysst sätt att avsluta och blicka framåt lite och tänka liksom med din kunskap och det samtal vi har haft nu, vad tänker ni, vad är det som kommer att vara viktigt för att det ska funka framåt? Vad tror ni på? Och om jag spetsar det, om jag håller det liksom i någon sorts systemisk tonart fortfarande, vad är den systemiska utmaningen framåt för att det ska fungera? Jag tänker då på handledning i första hand. För ni märker i samtalet några gånger pendlar vi in i det här att tiden inte finns och att det är omsättning på personal. Och
jag kan börja bara säga att det som jag direkt får i skallen, det är det här med att vi måste, för att det ska fortsätta och för att det ska finnas kvar, så behöver det bli någon form av paradigmskifte kring det här med den enda rätta metoden, den enda rätta teorin, det här med det här väldigt intelligensbefriade synen på vad evidens är och så vidare. Mm. Då tror jag att det här kommer att finnas kvar på många sätt och vis. Men, men det har ju under de senare åren funnits en utveckling som nästan på något sätt får man en känsla av att man ska kunna rationalisera bort det här och bara ersätta det med ledarskap eller så. Eller bara ledarskap, men alltså, ni förstår vad jag menar.
Jag tycker också det är en utmaning, men för att det är ju det här att man börjar mera med manualbaserade metoder och har handledning på dem. Det blir väldigt smalt.
Ja.
Det är tvärt emot det som jag tror på, det här med bredd i teori och metodval. Det är precis motsatsen.
Mm.
Men många får ju den handledningen och vill ha den handledningen och må bra av den ett tag. Men jag tror att de som stannar i jobbet och som vill utvecklas i jobbet, de vill ju ha någonting mer än det. De vill ha någonting mer som handlar mer om mig som person, mig som professionell och min egen utveckling. Och därför tror jag att vi har det här unika i Sverige och Norden med grupphandledning i verksamheter, socialtjänst och psykiatri och sånt. Det finns ju nästan inga andra länder. Och så länge vi får ha det är ju så, det är så etablerat idag i systemen. Det finns ingen som riktigt ordentligt ifrågasätter det idag. Utan det är bara att tacka och ta emot och hoppas att det håller en eller två decennier till. Jag är inte säker på att det
gör det. Man är ju rädd att, folk ska sluta, och det är väl det som gör att det fortfarande får finnas. Man vet att många kräver det här då, som ett inslag.
Ja, för det har blivit sån kärna i vårt sätt att se på hur man utvecklas i socialt arbete och terapi och så vidare. Så det känner mig ganska trygg i det.
Ja.
Så länge vi kan fortsätta med grupphandledning med utomstående handledare, då kommer det säkert kunna finnas de här möjligheterna. Mm. Men försvinner det, då är det borta.
Mm. Ytterligare på ett kort perspektiv på det är det här med jag har ju haft handledarutbildningar också för eller handledande förhållningssätt till chefer som en utbildning. Och det får mig bara tänka på, ja, om chefer har en förståelse för vinsterna med ett handledande förhållningssätt också i chefsposition, det är ju inte handledning, men det är ett speciellt kanske förhållningssätt då. Så då kommer de ju också förstå vitsen av att deras grupper har handledning någonstans. Så ibland handlar det också om att få kontakt med administration, chefer och så vidare för att förstå vad det här instrumentet är. För att man märker ju upphandlingar och sånt där att väldigt många inte begriper riktigt vad handling är och vad det är man ska efterfråga.
De flesta begriper inte vad det är.
Nej.
Men det finns också, där är jag lite skräm med den här som man ska försöka facka in allting i nu. Man ska vara legitimerad handledare och man ska ha pappersmeriter och då är man klar som handledare och så vidare. Det finns en avsmalning där också. Det som jag har gillat med både som terapeut och som handledare när jag jobbar i olika sammanhang, det är möjligheten att vara väldigt fri just och kunna liksom söka saker, kunna prova saker. Det är bara det som sker i utveckling. Ska vi liksom säga att vi ska gå från A till B, det går ju inte när man jobbar med människor. Det funkar ju inte i några sammanhang.
Nej. Och det blir en pendelrörelse eller paradigmskifte eller någonting som blir det som man ser som kanske möjligheten som väntar på att liksom utvecklas, att hamna mer i, gå från de här fragmenterade delarna till att zooma ut och börja försöka sätta saker i sammanhang och få vara fri att prova olika. Så nu tänker jag att vi stannar till då. Är det okej då? Vi rört oss på olika sätt. Bara en sak som slog mig nu när jag lyssnar på er, att du har nämnt att du har skrivit någonting, Ulf. Jag vet inte om det går att få tag på det som du hänvisar till där.
Det är inte så enkelt, nej.
Nähä, okej. Jag vet däremot att det finns en hemsida, marel.se, där, om inte jag minns fel, någonting ni har skrivit tillsammans går att komma åt.
Kring handledning. Så finns artiklar ligger.
Artiklar finns där. Vill man se lite, få kontakt med...
Det finns på bibliotek och sånt där, men det finns inte i handeln.
Det finns inte i handeln.
Söka på mitt namn så kan man hitta.
Söka på ditt namn, och era namn finns också på hemsidan där man kan klicka om man vill ha kontakt med er utefter det här då. Okej. Alltså jag tycker det var jätteroligt att få vara med och snacka med er så här. Hoppas det blir kul för de som ska lyssna.
Ja, vi säger så.
Det var ju lite oroligt.
Tack ska ni ha.
Tack.
Tack Johnny.
Tack.